Palmemordet. Polisspåret med Mikael Lund.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du gillar vår podd och vill hjälpa oss att växa så får du mer än gärna gå in på patreon.com/palmemordet, alltså patreon.com/palmemordet. Där kan du donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och det är tack vare er som vi kan fortsätta och ta oss an de stora spåren. Så stort tack till alla som hjälper oss. Om ni tycker det är krångligt med Patreon så fungerar det även att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret. Idag ska vi återvända till polisen och deras agerande kring mordet på Olof Palme. Och det gör vi med hjälp av en person som var med när det hände och som kom att jobba med många av dem som senare misstänkliggjordes för inblandning i dådet. Nu för tiden är han föreläsare, författare och inspiratör, men under många år jobbade han med de mest hårdföra poliserna i Stockholmsregionen. Han heter Mikael Lund. När vi når honom är han på väg till en annan intervju, så ljudkvaliteten kan ibland variera. Men vi hoppas att ni ändå uppskattar materialet som sådant. Och självklart har vi förhoppningar om att kunna återvända till Mikael när vi är på plats i Stockholm och prata lite längre med honom. Mikael släpper i dagarna sin nya bok Sossepolisen, där han bland annat har med ett kapitel om polisspåret. Och boken finns att förbeställa på alla större internetbokhandlar. För att ni ska få en bild av hur polisverksamheten i yttre tjänst såg ut på den här tiden citerar vi Mikael själv ur sin kommande bok Sossepolisen om när han kom ut i arbetet efter utbildningen. Citat. Misshandel, mened, plantering av falska bevis, skadegörelse, hets mot folkgrupp, stöld, frosseri i håret porr och ett utbrett kvinnoförakt. Du kanske tror att detta är meritlistan hos någon av dem vi grep. Men nej, detta är min egen meritlista och exempel på vad jag kommer att göra under min tid hos Norrmalmspolisen. Det gällde givetvis inte alla poliser. Norrmalmspolisen var indelad i 8 arbetslag som kallades för turer och som namngavs med varsin bokstav från A till H. Det var A- och B-turen som jag har hört om på polisskolan och som var kända för att ha de tuffaste poliserna. Vi var många unga poliser som kom från landsorten som hamnade på Norrmalm. De flesta hade ännu inte hunnit bilda familj, så kollegorna blev min familj. Första dagen på Norrmalm samlades vi i matsalen för upprop och för att bli tilldelade ett befäl som handledare. När de ropade upp mitt namn svarade jag inte ja, som de flesta gjorde. Jag sa högt och tydligt närvarande, som jag hade gjort i det militära. Jag presenterades för min handledare Björn. Han var en lugn och stillsam man i medelåldern som tog väl hand om oss. Första passen för oss nya åkte vi runt i city i vår polisbuss och Björn satt där framme bredvid föraren och lärde oss polisyrkets fotarbete. Det gällde att hitta till viktiga platser som regeringskansliet som låg i vårt distrikt. Vi var ett muppgäng på 5 poliser som hade Bengt som ansvarigt befäl. Muppar var det interna namnet på nya poliser. Jag kände direkt att machokulturen var mycket starkare än på polisskolan. Jag som tycker illa om cigarettrök fick nu ett problem, för i lunchrummet röktes det ofta cigarr. När någon av kollegorna blivit pappa så skulle man köpa en låda cigarrer och bjuda på, för det gjorde riktiga män. Jag som inte gillade stark sprit drack vitt vin när vi skulle festa. De whiskydrickande kollegorna tittade på mig när jag skålade med ett glas vitt vin och sa: "Är du Böglund som dricker vitt vin?" Slut citat. Men nu är det dags att höra vad huvudpersonen själv har att säga. Så här presenterar han sig.
Jag heter Mikael Lund och jag jobbade tidigare som polis på Norrmalmspolisen. Från 80 var jag på Norrmalm och sen så slutade jag vid polisen 2005. Efter lite dispyter med polisledning och sånt. Jag ifrågasatte och sen dess är jag... Jag har skrivit 4 böcker, släpper en som kommer om en vecka och så berör jag lite grann i Palmemordet. Och jag föreläser professionellt, kan man väl säga. Hur man bekämpar kriminalitet och rasism i samhället, så enkelt är det.
Just det.
Ja.
När du kom in som polis, hur var attityden och stämningen där? Jag vet ju att det blev diskussioner om det senare, men... Jag tänker det har pratats om övervåld, det har pratats om taskiga attityder. Hur var det när, om vi säger i början då, när du kom in i arbetet som polis?
Jag kan säga så här att jag kom ifrån, för jag ska koppla det lite grann om det är okej för dig här i Palme och det också. Så är det så att jag kom ifrån arbetarklassbakgrund. Farsan var metallare, jag visste inget annat. Jag hade Olof Palme som förebild som ung kille, jag var med Unga Örnar och sådär. Jag var inte politiskt aktiv, men så var det ju. Så jag var ju en sosse som kom till polisutbildningen. Och sen hamnade jag på Norrmalmspolisen efter polisutbildningen. Och när jag är ute och talar, om jag talar för er eller föreläser, så säger inte jag att poliser är dumma eller snälla. De är som folk är med, utan jag pratar om vad kan hända när du kommer i en arbetsmiljö och med arbetsledare och befäl i ledande ställning som har felaktiga attityder. Nu råkar omständigheterna bli så att polisman B i Palmeutredningen blev väl lite grann av en läromästare för mig som tog hand om det när jag kom till Norrmalm till B-turen. Och det är klart att det påverkade mig, för jag var en blyg, rädd, ung kille som självklart i en hierarkisk organisation som polisen valde att följa flocken för att få trygghet. Förenklat kan jag säga så. Ja. Och attityder, och där kan jag säga att det är klart att där jag var, det är ju allmänt känt i den gruppen jag var, det var ju, och kring den här personen, det var ju ett stort förakt mot Olof Palme och socialdemokratin. Och där satt ju jag då som lite tyst, självklart, och med tiden, när du är i en sån miljö, det rörde ju inte alla poliser, det förstår ju ni lyssnare, men då påverkades ju jag och till slut så blev jag en av dem, fast jag innerst inne kanske inte var det, men det är ändå lika illa att vara tyst, menar jag, än som att agera.
Om man pratar kring Palmemordet så har det ju ofta pratats om poliser med högerextrema värderingar. Ja. Var det något du märkte av?
Ja, det måste jag ju säga. För att det är ju så här, va, att det är klart man får alltid folk emot sig när man yttrar sig om sånt här. Men sanningen är det. Jag hamnar ju till slut på de här mötena i Gamla stan som ni som är intresserade av Palmemordet vet om. Jag var inte på alla. Jag var på 4-5. Och det är klart att det var ju inga sossar som gick dit. Sen kan ju inte jag sitta här och säga hur högerextrema dittan och dattan exakt. Fast ju de som var självklart och de flesta följde ju flocken. Och det är väl ungefär så jag brukar jämföra med om du ska bara köra ett hangaround i MC. Och sen så frågar de, vill du komma in i HAs ledning? Ja, det vill väl de flesta, misstänker jag. Och det var ju likadant här. Det var ju vi de exklusivt utvalda till slut som kom in i det här.
Ja.
Men hur kunde ett sånt möte gå till? Alltså, vi utifrån vet ju väldigt lite om det egentligen, men hur...
Ja. Ja, jag beskriver lite i boken och så här. Och jag säger att den handlar inte om Palmemordet. Men alltså, jag kan ju säga så här då att jag är inte rädd för att berätta vad som händer. Jag har ju berättat väldigt mycket i media och så här. Och får ju mina smällar för det här. Så. Men jag är inte rädd för att det är. Jag är inte skiträdd för det här. För att det jag, som du och jag pratar nu, det kan ju lyssnarna också veta. Jag har ju inte fått några frågor i förväg och jag skulle inte ens vilja ha det. Om du ringde mig och sa att jag skulle få det, så hade jag vägrat att ta emot det här. För jag vill liksom svara från hjärtat, och det gör jag. Sen om jag har rätt, det, fan. Nej, men jag, det är klart att de som gick dit, de var ju inga sossar. Det kan väl vara lugnt, sen får ni tolka det hur ni vill. Jag såg absolut inga Hitlerhälsningar som man har hört talas om. Det var ju en öppen miljö på von der Lindska palatset, självklart. Eller självklart, det var det. En avgränsad del av restaurangen. Vi var självklart vart jag informerade om att troligtvis så är någon från säkerhetspolisen sitter ibland, någon kollega som golar, serveringspersonal etc. Det är ju, utgick man ifrån. Och de som hade vissa åsikter inte satt om och gjorde jätteuttryck för dem där. Det var ju totalt oprofessionellt. Självklart när alkoholen kom in i bilden att det var en annan som kläckte ur sig något. Så är det ju. Men jag vill inte påstå på de mötena att det var. Det var ju typ att man visade, ja, vapenhandlaren visade polisens eventuellt kommande vapen och sådana här saker. Så. Det var ju, alltså, det är så här, man var ju väl medveten om när. Och jag är med en grej i boken förresten. När vi går där till det här mötet. Vi passerar, ja, Palmes bostad och allt det där. Och det här är ju då åren innan Palme mördades då. Då så minns jag att en av ledarna eller tongen säger så här att, bara som ni vet, säkerhetspolisen står och fotar i det här fönstret. Och jag tittar upp och ser en kamera. Det var så helt otroligt. Han skämdes ju, för vi vinkade ju. Så han drog ju undan den. Så att det måste jag på något sätt ha funnit i mina ögon. Det är vad jag tror här. Någon information man visste ju om. Det var någon där som hade kontakt med någon och säk. Men vem vet inte jag.
Ja. En del av det som rör ditt poliskap, så att säga, det kan man ju höra om bland annat, ja, då i Petra dokumentär, och så kan man ju läsa om läsa din bok också givetvis. Men det jag tänkte på, när vi kommer fram till tiden för Palmemordet där, och det börjar pratas om att dina kollegor kan ha antingen inte skött sig ordentligt eller att de är inblandade. Hur gick stämningarna där liksom? Det måste ju vara en ganska jobbig anklagelse, tänker jag.
Ja, alltså jag skulle kunna säga, och jag återigen, jag skulle kunna sitta med sanning, lögndetektor på mig så här nu, och för att ni ska se det jag säger är absolut mitt innersta. Och bara jag tror ju inte, och där vill jag ju göra några besvikna med, va? Jag skulle ju kunna skriva ett superbestseller då, som heter Polisspåret, självklart. Det, om jag trodde att någon av kollegorna var inblandade, så hade jag kunnat skriva en sån bok och sen lite drama. Men jag tror ju inte det. Däremot att någon enskild polis var inblandad, det kan absolut vara. Men vad jag grundade det på, det är ju det att jag har en ganska bra intuition, va? Jag kan känna efter, jag har den förmågan som person. Ja, men jag menar, om någon där, vi hade ju fester efteråt, eller du vet, gemensamt. Jag tycker jag borde ha hört något någon gång. Alltså jag tycker det. Det innebär inte att det var många som tyckte jäkligt illa om Palme och sådär. Absolut. Va? Men att det skulle varit liksom organiserat från ordningspolisen. Och så, jag tror inte dugg på det. 32-30 eller normalt. Jag gör inte det. Och det går in, man. Jag gör inte det. Och det grundar jag på att jag var där och att jag hörde stämman. Visst, jag kan ha fel. Jag sitter ju inte här och säger att jag har rätt. Men det är vad jag säger, vad jag tror. Jag skulle inte vara ett dugg rädd att säga motsatsen. Absolut inte. Men det är vad jag känner. Men det som jag varit lite, som jag personligen varit frustrerad över, det var ju det att jag satt ju i piketen då. Och mode och nationella insatsstyrkan fanns ju inte. Och betuspiketen, om man får slå sig lite på bröstet. Vi var väl lite spetsen. Och jag fick ju aldrig vara med och jaga Palmes mördare. Aldrig. Och det var ju en av orsakerna till att så jag sen lämnade och började jobba med ungdomsgängen. För jag tyckte det var fruktansvärt alltså att jag ringde ju ner när Palme var skjuten. Jag bodde ju på Arbetargatan på Kungsholmen, men jag hade varit på jobbet på nolltid. Och de bara, det var helt ointressant. Jag ringde och anmälde mig frivillig tjänst. Det var ju inte intressant. Och det var ju så att precis innan Palmen mördades, eller en tid, jag vet, ett halvår, så ströt de all övertid inom polisen. All övertid. Alltså två i min piket tog taxikort. Jag själv jobbade extra, vi var ju desperata ekonomiskt, vi hade så låg lön. Så jag jobbade på NK och sålde kostymer istället för att jaga Palmes mördare, fast jag satt i piketen. Men sen efter en kort tid därefter så fick man ju, det är ju alltid så här, när Palme mördade, det gynnade ju polisen väldigt mycket. Vi fick ju alla vapen. Ja, vi fick ju vad vi ville, det förstår du. Med övertidstaket som var 400 timmar, så vi fick ju inte jobba för det. Där fick vi alltså skriva under och spräcka på grund av mordet. Så att man kunde ju läsa på löpsedlarna, stod det så här att några av mina kompisar som blir livvakter och tolmere, det stod ju på löpsedeln, tjänar lika mycket eller mer som rikspolischefen, om ni kommer ihåg den löpsedeln. Så att från att vara underbetald till att bli högavlönad. Och det är okej, det behöver man ju inte mörda Palme för, men jag bara konstaterar, vi var ju lite hatobjekt på Norrmalmspolisen från allmänheten. När Palme hade mördat så jagade de piketbussen, eller sprang efter oss på Mäster Samuelsgatan, kommer jag ihåg, och applådera. Kom igen grabbar, ta mördaren. Så plötsligt så fick vi hela folket med oss. Och det är precis samma syndrom som skedde på Drottninggatan efter terrordådet. Polisbilar överöses av blommor och alla ville krama en polis. För svenska folket var så otryggt och rädda. Och då så, ja, vad har man för utpost i samhället? Det enda man har är ju polisen då, självklart. Så ja.
Men hur var den omställningen då? För att jag menar, om man tittar i media så där, så var ni ganska ifrågasatta först, och sen blev det en sån total omsvängning. Det måste ha varit en ganska stor omsvängning för er också.
Ja, men bara en sån sak, jag vet ju ni som lyssnade, de allra flesta följer ju poddar och sådär. Jag är jätteintresserad av Palmemord, jag läser det mesta och jag vet att det är så mycket duktigt folk som är insatta i det här och... Ni vet ju då att jag räcker väl att säga att Hans Holmér blev årets svensk, så behöver jag väl inte säga mer. Jag behöver inte säga mycket mer. Så ni förstår, det är ju bara den liknelsen att han blev årets svensk. Det är bara för att han är ett skräckslaget, lamslaget folk som sitter och sen ser en länsprisbättare som har talets gåva. För det hade han ju. Står och viftar med en magnumpistol i tv. Det räcker. Det är ju likadant idag här. För liksom ett terrordåd i Sverige skulle ske. Då skulle ju Stefan Löfven, som jag gillar, skulle få komma ut och stå och prata som ledare. Då ökar ju sittande regering, oavsett om det är Löfven eller Kristersson. Sittande regering ökar ju när det är otryggt. Va? Och det är ju lite grann så jag upplevde att det är så det blev med Holmér också. Så ett otryggt samhälle tjänar ju självklart polisen på. Det vet vi ju.
Ja, absolut. Hur var det med... För det pratades mycket om att det var... Ja, man hade stort intresse för vapen och liknande. Var det var det väldigt, liksom, vad ska man säga, vapenintresserat machokultur där?
Ja, enormt. Ja, det är enormt. Det var det. Och jag är ju med i boken när vi tränar med magnumpistol på Norrmalmspolisen i... något år innan och det låter ju, och det kan ju då låta mördaren, det är det jag vill lyfta fram, att det var många som hade, eller många, ett antal som hade magnumpistoler, för det var ju Dirty Harry och det är ballt, va, men det innebär ju inte att man skjuter Palme för det, va? Den pistolen som vi tränade med, den vet jag kollade, så det var inget med den, och det förstår jag också, men jag bara konstaterar, det var flera jag kände som hade ett stort vapenintresse, det var det, och då var det framförallt Magnum de tyckte var ballt, för det var ju den machokulturen som rådde då.
Men jag tänker, det har kommit mycket kritik kring polisens agerande, tror du att eller rättare sagt, hur kan man beskriva polisens arbete efter, precis efter Palmemordet? Det sägs att det gjordes mycket misstag. Var man lamslagna? Var man inte riktigt benägna att vilja göra någonting åt det? Eller vad har du för tankar?
Alltså, hade jag vetat... Alltså, det är klart att man var lamslagen. Det är klart att man kattat det som skedde. Det tycker ju alla som har granskat. Att det var ju helt otroligt liksom, att man inte gjorde någonting i princip bristfälligt och så här. Jag vet ju inte om det var... Jag kan ju inte veta om det var... medvetet eller omedvetet. Jag får ju hoppas att det var omedvetet, att man var så jävla klantig, va. Men det är klart att det känns ju helt knäckande som piketpolis och stå och bevaka mordplatsen liksom, som jag fick göra. Och, jag stod ju, alltså piketen, det som var så sjukt, va. Det var ju det här att våran uppgift, jag var aldrig med att jaga någon mördare, fast jag satt i Beatrice-piketen. Jag stod alltså på graven, Palmes grav, för det kom in en hotbild. Vandalisering, eller om någon skulle stjäla askan eller det vet jag inte. Men det kom in en hotbild mot graven, det var innan stenen kom. Så då så hade piketen, vi hade alltså bevakning av graven. Och det innebär att vi stod ju inte 8 man där ute, utan då stod man ju liksom, jag kunde stå en timme, om det var en timmes pass och sådär. Och jag stod med k-pist och skottsäker väst på graven. Och det är helt ofattbart. Det borde ju en ABBA-vakt ha stått. Och sen skulle vi göra detta. Det är ju självklart. Det är lätt att spekulera om konspirationsteorier att man inte ville. Jag har inte det svaret. Jag kan inte sitta och säga, men jag har varit väldigt frustrerad över att jag inte fick vara delaktig när jag satt i en av de mest kända piketgrupperna. Inte få så vad jag gjorde, minns jag, det var att stå där och graven. Och sen när det var begravningen, då satt man utanför stadshuset där ifall det skulle komma någon terrorangrepp. Och sen, vad var det mer? Ja, sen när jag jobbade extra några dagar, då fick jag stå vid mordplatsen och ta emot blommor någon gång och så här. För då fick man plötsligt jobba extra, sen de hävde jag övertiden. Så det var ju frustrerande. Hur medvetet? Jag kan inte svara på det alltså, för att jag kan inte gå in i hjärnan på folk, men... Det var ju helt otroligt tafatt och sådär. Det var ju helt otroligt. Och det enda jag då upplevde som har läst mest om Palmemordet och alla böcker som jag kan komma på för det. Att det enda jag kan tillföra också, det är ju det. Det var jag upplevde. Att hatet mot Olof Palme var mycket starkare inom vissa grupper på Norrmalm än vad som har framkommit. Absolut inte av alla poliser. Absolut inte. Nu går jag i bilen om det blåser in. Men jag vill bara säga det, att det var jag upplevde. Men det är också min personliga upplevelse, eftersom jag känner mig så sårad att bli skjuten också. Alltså det är klart att, hur upplever jag det? Det är en som inte gillade Palme kanske inte... upplevde det som jag upplevde. Så vill jag betona också. Ja.
Men vad var det stora... Vad hade man för bild av Palme? Eller vad hade man för problem med Palme snarare? De som inte var glada för honom? Vi som inte... För jag är född 80, så jag...
Ja, okej.
Dåliga minnen om den tiden.
Nej, men alltså... Vad jag hade, det var ju... Ja, det var ju några som hade såna här bilder på Palme i klädskåpen med piltavlor och såna här saker. Det var ju de bara tyckte illa om Palme. Men jag påverkades ju starkt utav några i min arbetsledning bredvid mig, polisman B och andra. Det är klart jag gjorde. De tyckte Palme var landsförrädare och stod för flumpolitik. Och det här var ju på den tiden. Idag är det politiska landskapet helt annorlunda. Då var det ju på den tiden att sossarna, det var ju liksom, de värnade för invandrare och liknande. Och Moderaterna var batongpartiet. Så var det ju på den tiden. Idag är det ju nästan till lika. Men... Och sen var det ju det här som pratades en hel del om. Den här lagändringen. Så det låg någon motion som låg inne här. Att vi i piketen vi hade då Rosenbad vid krigstid. Liksom, då skulle vi inställa eller försvara det. Plötsligt så skulle vi börja dirigera trafik. Lät det ju som då. Liksom, om vi skulle få civil status i krig och... mer eller mindre underställas främmande var. Sånt där snack var mycket prat om. Men det var framförallt att Palme stod för flumpolitik, uttrycktes det. Det var väl det stora.
När, för att du har ju lämnat polisyrket och föreläser, som du säger, och skriver böcker. Vad var det som fick dig att vilja lämna? Jag vet att det var en del kontroverser där, men vad var det du reagerade på framförallt?
Nej, men det var ju så här att det jag föreläser om, ung kille, sosse, hamnar i fel miljö. Det här kan vi ju se idag i samhället. Jag säger inte att något parti är bättre eller sämre än annat. Men så blev det för mig. Hur man anammar. Och jag på ganska kort tid föll in i den här jargongen att hålla tyst och liksom till slut själv tycka illa mer eller mindre utåt sett om Palme och sossarna. Hur jag ändrade hela mig. Men när jag sen började jobba med... när jag lämnade piketen, och det var ingen konflikt egentligen när jag lämnade, med att jag tyckte med Palmemord och lite andra saker, och jag var trött på det efter 6 år. Så började jag jobba med dem, med gängen, med ungdomarna, de där blattarna som jag hade hatat innan och tyckte var för jävliga, och lås in dem ungefär, va. När jag började jobba med dem från 88 till 2000, leda med dem, då började jag ju se att orsaken till kriminalitet och lösningen är inte fler poliser och strängare straff som jag hade trott. Utan det är helt andra frågor. Och det är klart, när jag börjar leva med folk, det innebär inte att jag ska gå och krama folk på Sergels torg. Jag var tuff, mycket tuffare än i piketen. För i piketen då hoppar vi ut 8 man i skinnpaj, i Dodge-buss. Nu skulle jag i princip ensam gå ut och möta ungdomarna, och det var mycket mer utmanande. Men det påverkade mig väldigt starkt, och jag tyckte inte att man satsade på de mjuka värdena tillräckligt hårt. Och det gör man ju inte idag heller. Och det var jag förbannad på. Och då skrev jag debattartiklar. Och att man inte stöttade när poliserna som var nya och allt det där. Att de sågs ju som sossepoliser. Och sen den dagen. När jag började jobba med gängen. Och det var mycket tv. Vi var ute och jobbade. Och så fick jag brev till polisstation. Internt och externt. Alltså brev som inte var snälla. De breven var adresserade till den daltande sossepolisen Mikael Lund. De breven, en del lämnades in till polisen, men de gjorde ingenting, så jag sparade dem. När jag tog fram gamla handlingar för 3 månader sedan, så hittade jag många av de breven.
Åh, fanken.
Och det var det som gav mig idén till nya bokens titel, Sossepolisen. Det var det som gav mig. Så min egenskap är att mina fiender är mina främsta lärare. Och det var ju likadant med gängen. För ledare med gängen så lärde jag mig hur de tänkte när det gäller kriminalitet. Och fortfarande så. Sen så kom ju Stig Larsson in Expo styrelse och gav mig en jäkla massa stöd och hjälp. Jag satt där 10 år också. Så det hade varit en lång resa från rasist till antirasist.
Ja, visst.
Så var det.
Jag tänkte på det när man... Alltså, hur var polisens syn på spaningsledningen i Palmemordet? För att Erhon Solmer var ju... Han var ju, som du säger, han var ju väldigt vältalig. Men hur såg man på honom? Var det förakt? Var det beundran?
Beundran. Alltså, nu säger jag vad jag upplevde. Några av mina närmsta vänner, de blev ju handplockade livvakter och sådant. Och det är klart, du blir ju som du umgås, heter ju uttrycket. Och det är självklart när allt uppdagades sen och han fick lämna och avgå, då började man undra. Men vi pratade, jag tror att, eller jag vet att de kring mig, när han var årets svensk så var man ju stolt och tyckte det var rätt och gud sådär liksom. Och det tyckte nog de flesta, annars hade han inte blivit årets svensk. För man blir ju förd bakom ljuset lite grann. Man blev förblindad och man kände ju att han var duktig att tala, och det är klart, det höjde ju polisens status att det var en sån pass duktig person som stod där och så här. Så upplevde jag honom, men det är klart, sen när allt uppdagades så var det ju en stor besvikelse.
Absolut. Ja. Utöver det som rör Palmemordet, var ja, om du berättar lite om din bok helt enkelt, vad tar du upp med där?
Ja, jag kan säga så här, det börjar med en händelse på arresten där jag Hitler helst är inför intagna, men mer säger jag inte. Så börjar det. Man ska ju börja en föreläsning med en bok som en Bondfilm, och det är sant, jag står för allt. Boken slutar med en sångstund på anstalten Hall med livstidsdömda. Och det låter ju, och det kan jag säga, att det var så långt en fruktstund på dagis du kan komma. Och det, när jag säger sångstund, då tror du att jag är galen. Nej, jag är inte galen. Utan det handlar helt om att jag var ett antal gånger på Hall. Och då bad jag de livstidsdömda i den gruppen jag hade där att skriva ner sina största rädslor. En rädsla. Och då var det flera som hade skrivit samma som jag skrev. Att sjunga, för jag hade ett i musik och jag har aldrig fått ångest så fort jag ska öppna mun och sjunga. Det var det. Och så att jag gick och tog sånglektioner sedan dess. Och så nu kör jag ju Elvis och det skvätter om det, va? Och Jailhouse Rock gärna. Men alltså, sen handlar det om hur lätt det är kopplat till det som sker i dagens samhälle. Hur lätt det är att falla in i de här högerextrema eller vänsterextrema eller vad det nu är för teorier. För att när Palme mördades så på den tiden, då hade man den fakta som presenterades på tv. Idag har folk en åsikt och sen söker man på nätet efter den fakta som passar sin egen åsikt. Va? Så att det är ju, jag pratar om hur det ser ut. Och vad vi, men framförallt så bygger jag ju upp ett stort ljus. Va? Liksom att när jag slår på nyheterna eller lyssnar på Bert eller vad det är, så ser jag bara elände och det är elände. Det här, jag visar det, om du väljer att se samhället på något form med kärlek, glasögon istället för rädsla, så får du ett annat samhälle. För det innebär ju inte att jag är blind. Va? Jag var i Rosengård nyligen och jobbade bland gängen. Jag var på Hall bland livstidsdömda. Jag är ute och rör mig överallt. Jag är ute och föreläser och pratar. Men går i nassetåg och lyssnar på dem, vad de säger. Vänsterextrema. Så jag tar lite pulsen på Sverige i boken. Och kommer med lite hoppfulla, hoppas jag. Och lite underhållande. Jag hoppas att sen får folket bedöma boken. Palmemordet tror jag det är 7 sidor om det. Men det innebär inte någon lösning på Palmemordet. Men det är lite händelser från vad som hände. Så är det.
Kommer man att kunna lösa det, tror du?
Nej, det tror jag inte. Tyvärr. Jag säger tyvärr. Jag tror inte det. Men för att få hitta vapen och det. Men ja. Men jag kan väl säga så här när det rör Palmemordet. Det enda jag är övertygad om. Jag tror inte att det är något polisspår på ordningspolis. Det tror jag absolut inte. Och sen tror jag absolut inte på Christer Pettersson. Och vad grundar jag det på? Det kan jag säga till er. Jag grundar det på att jag har träffat så många människor som kände Christer Pettersson vid mordet. För jag har föreläst på fängelser, på andra ställen för detta kriminella. Jag har pratat med många som var väldigt nära honom. En som bodde grann i många år i samband med. I princip samtliga, kanske med ett undantag, har de sagt det finns inte en chans att det är han. Så det är det jag grundade framförallt på, alla personliga möten. Sen kan jag ha fel, det vet jag. Det finns de som tror tvärtom, men jag grundade på möten med människor. Inte med vad jag läst, så är det.
Nej, och det han gjort sig skyldig till i form av våldsbrott, det var ju hastigt mord när han blev provocerad. Ja. Han stack en bajonett genom en.
Ja, visst. Nej, men alltså jag tror inte alls att det är Christer Pettersson. Det tror inte jag alls. Så det är det enda jag liksom är övertygad om. Och sen tror jag inte på polisspåret, på ordningspolisen eller Dekorimamman. Det tror jag inte. Visst kan jag ha fel, men jag säger bara det är det jag säger. Jag kan inte säga något annat. Och jag har ingen relation med poliser så här idag, så att jag behöver känna om det ska ligga bra eller inte bra. Det skiter jag fullständigt i. För hade jag trott det var tvärtom så hade jag vågat sagt det utan problem.
Men du, jag tänkte du pratade om Hall innan. Om det var så att du och dina kollegor hade blivit åtalade och dömda för de grejerna ni har gjort här. Det pratades i, bland annat i Petra-dokumentären om misshandel av arrestanter och så vidare. Hade ni hamnat där också, eller på att säga. Men hur länge skulle du suttit inne i så fall?
Nej, men jag brukar ju säga så här. Det är ju lätt att skriva om man kaxig när det preskriberar. Jag vill inte säga någon kollega. Det vill jag inte. Jag säger för mig själv och mycket. Jag hade ju suttit, ett par livstid hade nog varit. Och det har jag ju pratat om. Tror inte att jag inte har mött många av de här. Jag har mött så många. Ni anar inte. Ni har varit på fängelser. Ni har varit på sinnesrogetjänster. Då har jag mött flera personer. Jag har haft mycket snack om det där. Va? Och återigen, det har inte varit liksom gamla damer och så här som jag missar, eller jag, utan det var ju sådana som är kaxiga, dumma och sådär. Va? Men visst, totalt felaktigt och så är det. Så jag har ju där fått då, de hade, i boken har jag ett möte där vi, jag pratade om det här på fängelserna. Va? Och sen, jag var där med kriminella servans i samhället och vi satt, hade diskussion på Svartsjöanstalten om det här, vad jag hade gjort. Vi hamnade i det och när vi kommer till Bromma, då ringer det på kriminella servans i samhällets telefon. Då är det fångarnas förtroenderåd som har haft möte där efter min föreläsning. De ringer upp då och de lämnar telefon till mig och så säger de så här att ja, vi har röstningar. Alla utom en tyckte att det är mycket bättre att du är utomhus. Det är ju inte lätt att efterhand och liksom åta. Att du får tala om vad som är rätt och fel och sådana saker. Det är ju fan ingen nytta innanför murarna ungefär. Så uttryckte fångarnas förtroende då på Svartsjöanstalten. Sen finns ju självklart olika individer här som är grovkriminella och busar och påtända som har en annan uppfattning. Det förstår jag också. Så att, men det var ju på den tiden, det fanns inte telefon, det fanns ju inte mobiltelefoner, det fanns ju inte, ja, så man kunde filma, så var det ju, va? Och ja, alla poliser gjorde det återigen inte, alla, de flesta var skötsamma. Ja.
Men om det hade skett något liknande idag, alltså ett statsmannamord, nu hade vi ju mordet på Anna Lind, men hur tror du att man skulle angripet idag? Hade vi kunnat...
Mycket bättre, mycket bättre. Oj, jag är helt övertygad om. Alltså, svensk polis har ju blivit mycket, har ju lärt sig väldigt mycket av Palmemordet, av 11 september händelser och alla de här sakerna. Så där känner jag full, där känner jag ingen som helst oro för att man har mycket bättre kunskap. Absolut. Det kan jag säga. Man lär sig livets misstag, så även jag gjort, så är det ju bara.
Och det var det som gjorde att man hade svårt att komma till en lösning då, att man inte hade någon erfarenhet av det helt enkelt?
Ja, det är min erfarenhet. Det bedömer jag det som. Man blev tagen på sängen. Sen, ja, jag tror ju det. Sen är det så mycket folk, några valde att inte engagera sig. Det är en annan femma, men det kan inte jag veta. Det är bara spekulationer, men jag tror man var väldigt tagen på sängen. Det är vad jag tror.
Ja, är det någonting mer som rör just Palmemordet som du tycker att vi har missat här?
Nej, både du och jag vet och ni som lyssnar, vi skulle kunna prata i 5 timmar om Palmemordet. Men det är ju så. Sen är det ju också väldigt roligt tycker jag att lyssna på poddar. Det är väldigt roligt att följa de här Facebook-grupperna. För det är ett stort intresse för mig och många andra där ute. Det är ju så. Och det jag tycker det, alltså, det är intressant och jag hoppas verkligen på en lösning, jag tror inte på det. Men
du, till sist, ja, om du skulle få ge ett råd, ja, till dem som går in i polisskolan idag och ska bli polis, vad skulle,
ja,
det vara?
Jag jobbar ju med ensamkommande på torsdagar till exempel. Det är många nu som bara vill bli poliser för att lyssna på mig. Men jag rekommenderar polisyrket verkligen. Men man ska inte gå dit och tro att det är någon blåljusverksamhet och pang-pang, utan jag rekommenderar starkt att bli polisyrket. Det gör jag verkligen. Och ja, jag tror det är viktigt att få jobba med värdegrundsfrågor och sådana saker. Det tror jag är väldigt viktigt att man pratar om de här sakerna när det är övergrepp och sådana. Jag tror det är väldigt viktigt.
Där avslutar vi samtalet med Mikael Lund för den här gången. Men hoppas som sagt att vi kan återkomma till honom i framtiden. Hans nya bok, Sossepolisen, finns att förbeställa redan nu. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Och vad tror ni om polisens arbete under mordutredningen? Gå gärna in och kommentera detta på vår Facebook-sida. Vi finns på facebook.com/palmemordet. Där kan ni också diskutera med andra intresserade. Och som sagt, vi finns också på patreon.com/palmemordet. Där du kan sponsra podden med en summa per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Blir det inget avsnitt så betalar du inte heller något. Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna ta oss an alla de stora spåren som vi så gärna vill. Så tusen tack på förhand. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se. Och om du är intresserad av true crime, kolla gärna in några av Dans andra poddar som Seriemördarpodden, Massmördarpodden eller Mördarpodden som han gör tillsammans med Josefin Molén. Mer information om dessa hittar ni genom att söka på deras namn på Facebook. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har jag aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.